Ja, varmt välkomna ska ni vara till en ny helg på Åland. Undertecknad Karl Öndahl sitter här i Ålandspoddens studio tillsammans med
Daniel Dahlén.
Hej Daniel, eller jag sitter i studion.
Sitter jag? Hur tänker du?
Jag har skickat in mig ett
hörn nu. Jag skickar in dig i poddstudion och så sitter jag inne på mitt kontor.
Ja, jag leker direktör. Du hade styrelsemöte idag, hörde jag min fan.
Ja, så är det.
Då... Ännu är du kvar, men du darrar lite vänta. På läppen. Fick du en avhyvling, eller hur?
Nej. Lilla vän.
Det står du sitter och säger i styrelsen till styrelseordförande. Ja, lilla vän, låt mig förklara.
Lilla vän, ja. Ja, när vi sitter i olika rum, det var det du ville säga, eller?
Ja, det var det jag ville ha sagt. Du ville inte ha mig i samma rum, så jag satte mig, fick sätta mig där, helt enkelt.
Ja, men jag,
Idag så briljerar vi med, ja, hur ska man uttrycka det? Vi har tre gäster, fast egentligen två gäster.
Ja, hur har vi lyckats med det då?
Ja, det är jätteintressant, för att det är ju så att på Åland så har man ju de här magiska personerna som är någon typ av multiarbetare. Så idag är vi med Christian Ekström i två av våra intervjuer. Ena är ju då när vi talar om bolaget Fred Schill, och det andra är ju kring flyktingkrisen ifrån Ukraina, där bland annat Christian då tillsammans med Monica von Frenkel, som också är med i dagens program, berättar om hur arbetet har varit med att ta hem flyktingar från polska gränsen. Jag kan säga, som vi redan har intervjuat dem, att det är ju en rörande berättelse, det måste man säga. Så skämt åsido för en gång skulle podden säga, det där berör ju verkligen.
Ja, men rakt in i hjärtat. Det är mycket sådana berättelser för tillfället. Det är hemskt allt som pågår på många sätt. Det finns inte så mycket mer att säga om det. Jag tror det berör alla.
Det berör alla. Jag hoppas att alla fortsätter. Och framförallt när jag lyssnar på den här berättelsen, att den engagerar i att fortsatt hjälpa till. Det är väl min förhoppning. Då var min profetia klar. Jag skulle kunna extra knäcka i kyrkan på söndagar också.
Han
sitter och tänker, absolut, nu, vilken församling absolut. Skulle det vara? Vilken församling skulle
det vara? Jag undrar det jag också.
Jomala, har de en plats kanske, den där fina kyrkan där ni har?
Ja, men jag kommer att stödja dig då om du går upp i predikstolen. Du kanske behöver förankra ditt beslut först, kanske.
Med
högre makter. Högre makter.
Jag rapporterar bara till Gud, vet du, så att det är inga problem.
Okej.
Så var det med det.
Så går vi vidare.
Jag var på teater i veckan.
Härligt.
Nu har jag varit också ett Miramaria aftondans, och Kai Lybeck hade ju lovat på förhand. Han undrar ju då, ska jag rulla ut någon röd matta när du kommer? Vill du ha mina blommor, eller hur ska vi göra? Men vi kom överens om att det räckte med en vinkning från scenen då.
Fick du det då?
Ja, det var, han vinkade hela tiden. Och publiken skrattade.
Ja. Tänkte, gick som en Duracell-kanin, kan jag säga.
Lite så, han var ju som en Duracell-kanin på scenen faktiskt. Jäkla hoppade på honom faktiskt.
Ja. Han blir lite som Manuel i den där, vad heter den? Fawlty Towers.
Ja, faktiskt. Han skulle kunna hoppa in den rollen. Manuel är ju död. Så ska det göras en remake, då tror jag att då skulle han passa alldeles utmärkt.
Det tror jag också. Det tror jag.
Jag sitter definitivt. Kai Lybeck och tänker, allt jag vill ha är en seriös roll. Tack grabbar för att ni talar upp den politiska sida igen.
Ja, exakt. Det blev ingen... Han var inte alltså första, vad var det han sa i vår podd här tidigare? Han skulle vara första älskare, va? Eller någonting liknande.
Första älskare.
Han var inte.
Det var han inte. Men vill du veta vad jag tyckte då?
Ja, jag ser ju att du sitter och darrar med underläppen och vill berätta.
Darra, men det var väl du som darrade med underläppen. Ja, hur som helst. Nej, men så här säger jag, att man hade ju hört lite mixat, får jag säga, på förhand då. Det fanns de som tyckte att det var strålande och bra. Jag menar, man har ändå hört tillrop från Åbo. Sen är det många som har sagt att det har känts lite föråldrat, skämten och allt sånt där. Det känns inte så aktuellt idag. Men jag får nog säga, och jag fick också höra att publiken inte riktigt var med på noterna med vissa föreställningar, men jag får nog säga att när jag gick in med det som bakgrund, så tyckte jag det var riktigt bra, Daniel. Det tycker jag. Handen på hjärtat.
Alltså, härligt.
Det här är ju inte... Man kan inte börja med att jämföra det här med Broadway. Det är mycket saker som är amatörinslag här, men jag väljer att se bort ifrån det, därför att det här är en jätteliten hort, och det är fantastiskt att folk engagerar sig för att skapa något så här bra. Manuset tycker jag inte är föråldrat, men det var lite ologiska sekvenser, möjligtvis i det, med lite snabba vändningar och sådär. Men själva den här liksom inramningen med Miramar, alltså man får ju komma ihåg att Miran, som man kallar det, det är ju liksom en plats som finns på alla orter, fast med olika namn. Alla har ju en sån i sin lokala stad. Hade vi gjort den idag, talade du om, så borde vi göra en sån om Arken.
Ja, då hade den heta Arken, kort och gott.
Ja, nu kommer de förlänga mitt förbud på Arken här några månader, för att jag har sagt det. Senast var det skämtvideo, nu var jag insläpp på lunch förra veckan här, men nu lär det bli förlängt. Nej, men det är en sån man skulle kunna göra om den idag. Jag tycker det finns ju inslag av väldigt duktiga talanger som var med också.
Ja, men det är ju så att de här, man ska inte glömma det, att de här amatörteatrarna så bidrar med så mycket mera än bara en underhållning för tillfället. Det ger ett sammanhang för många yngre och vuxna, för den delen man umgås över åldrarna på ett helt annat sätt. Och framförallt så är det ett otroligt bra ställe för många som vill satsa på att musicera eller spela teater, att faktiskt göra det till ett yrke, att börja på de här ställena. För det är så väldigt få ställen runt om i Norden som man fortfarande har en aktiv scen som gör att man kan ta nästa steg. För det är otroligt lärorikt när du sen väl tar nästa steg, att du har stått på de här och spelat inför publik. Det är inte så jättevanligt, trots allt.
Och jag har redan satt dig i en roll för när jag själv ska sätta upp den här. Jag tänker vi kör samma roll fast vi kör om på Arken. Du skulle göra ett bra jobb som han italienaren. Italiano si, de Daniel.
Si.
Ja, vi får nog öva lite på dialekten, tror jag faktiskt.
Ja, jag försökte komma på lite på vilka italienska fraser jag kunde, men sen kom jag på de ska jag inte säga i etern, så de tar vi en annan gång.
Nej, exakt. Du tänkte imitera Mussolinis bästa rader. Ungefär. Hur som helst, nu går vi till nyhetssvep, Daniel. Det är dags att titta lite på vad som har hänt i veckan. Första nyheten vi har, och den kommer ju faktiskt in här precis när vi sitter och spelar in här på torsdags eftermiddagen, det är ju att man har lagt fram en kostnad, va, för att bygga tunnel till Fögle. Det går framåt.
Eller gör det? Ja, eller gör det. Det är väl det som är frågan. Liksom, att nu har man ju presenterat, eller gruppen har presenterat en kalkyl för det där då, för drygt 216 miljoner euro för byggandet av en tunnel till Fögle. Men fortfarande finns det ganska stora moment av osäkerhet i den där kalkylen, för vi vet ju inte så mer om bergarten, eller bergarten vet man väl inte, men man vet inte liksom konstruktionen i och strukturen och hur den kommer att påverka om man väl börjar sätta igång ett sånt här bygge. Så jag tror att vi kommer få se många turer kring den här, och nu är väl tunneldebatten igång igen då.
Nu har den definitivt blossat igång, och nu finns ju något konkret att ta på, för nu finns ju någon typ av kostnadskalkyl. Jag vill poängtera några saker här i kostnadskalkylen för de som var med eller för de som bara har lyssnat på Hans Holmér, för det vet du ju vem det är. Den första som utredde Palmemordet, om man säger så, eller förundersökningsledare som han gjorde sig själv till. Han var väl från början, var han väl, ja, vad var hans titel egentligen? Han var väl chef för Stockholmspolisen vid då tillfället. Länspolismästare antar jag att titeln var.
Länspolismästare var det, ja.
Han sa ju till media att han var 95% säker på att det var PKK. Och nu säger ju den här utredningsgruppen att man är 85% säker på att det kommer kosta 216,5 miljoner euro eller mindre.
Jag är nästan 100% säker på att det kommer att kosta mer eller mindre än 216 miljoner.
Det är jag också ganska säker på. Ja. Men ja, hur som helst, man rekommenderar också till landskapsregeringen då att man ska fortsätta borra. Det antar jag är för berggrunder och andra saker. Snälla, fortsätt borra att se var en kalkyl står.
Ja, vet du, och det är ju så att, jag menar, att investeringskostnaderna, man vet inte liksom, det ska ju tas ut enligt en gruppens beräkningar då, så ska det ju tas ut en avgift för om man åker där då. Men den kan variera mellan 1,80 per tur eller 21,10 per tur då, som det ser ut nu. Det är ju ganska stor skillnad beroende på trafikflöden där då, vad kostnaden blir för var och en att åka i den här tunneln.
Ja, det är ju ganska stora skillnader då.
Det är ganska. Vad kostar den här limpan i butiken? Kostar den 1 euro eller 21?
Det här to be continued, jag tror inte vi ska gräva ner oss.
Nej, vi ska inte gräva, verkligen.
Men jag det kommer aldrig glömma kommer dagen du hör att vi är 85% säkra på det här. Det, ja, det har jag nog nästan aldrig sett lägga fram. Jag ska nog börja använda det, tror jag.
Jag tar det inte med din styrelse bara, sen i styrelserummet.
Nej, just där tänkte jag nog inte lägga fram det, men annars tyckte jag att det var fantastiskt roligt hur som helst. Du, om vi backar lite i historieboken då, för att du och jag gräver ju faktiskt i arkivet. Vi ska inte riktigt berätta ännu varför vi håller på att göra det, men det sker ett ganska stort arbete nere i Ålandstidningens arkiv. Men då har du snubblat på 1922, alltså vi backar exakt 100 år. Och vad är det för nyheter då, Daniel?
Men det är ju det här som blir det roliga när vi går tillbaka i hela arkivet och tittar gång efter annan, att det är ungefär samma frågor som kommer gång efter annan. Och vi har ju en i vanlig ordning då, en konflikt mellan Helsingfors och Mariehamn på den politiska banan. Och det här, i det här fallet då, så är det hur man tycker att det står i strid vissa saker som Finland gjorde 18 mars 2022 då. Det står i strid med vad man fattade för beslut i Genève. Mm. Och så här kommer det gång efter annan, oavsett om vi är 100 år här, om vi är 50 år tillbaka eller 20 år tillbaka. Det kommer liksom i jämna mellanrummen de här frågeställningarna. Men det blir också väldigt intressant när man tittar liksom vidare i tidningen, att du har ju också, inte bara på den axeln, utan förvånande nog så har vi en nyhet i Ålandstidningen då. Jag säger förvånande nog, för numera är vi en lokaltidning utpräglad, men på den tiden fanns det lite mer internationella nyheter.
Oh.
Och då är det, pratar man om förhållanden mellan Finland och Sovjet, att de var risiga ordentligt redan då, 22 då, och det är ju bara några år efter självständigheten, eller snart 5 år efter självständigheten. Så, eller 4,5 till och med bara. Så att det är mycket som går i liksom går om och om igen. Samtidigt så ser man ju också här, som jag tänker, att det finns många företag som annonserar i tidningen som finns kvar nu. Vi har OCA, vi har Ålands telefonhandelslag, förvisso är mera känt som Ålcom idag då. Ja. Så det finns många av de här företagen som finns kvar, men alltså frågeställningarna ligger lite kvar där och guppar. Är det någonting du också har noterat när du kikar i arkivet?
Ja, men det är ju, och det, alltså jag, nu har ju du tittat på 1922, jag började ju med, för att fram till 1949 december så finns ju allting digitaliserat. Men jag var ju tvungen då i vårat projekt här att starta på ett 1950 då, det året som inte är digitaliserat. Och det första som tas upp 1950 är ju att man ska göra en, till att börja med, en revision på självstyret. Samma frågor ältas om och om igen, och det nämns flera gånger hur relationen till Sovjetunionen är.
Ja, exakt.
Så, och det här är väl på något sätt, kanske inte ett symptom av vad vi lever i, men jag tror ibland att vi tror att vi är lite större än vad vi är, förstår jag menar? Att på något sätt så får man ju ändå komma ihåg att om vi skulle jämföra oss med en mindre ort, vad ska vi ta då i Sverige? Hedemora.
Ja.
Inte tusan sitter ju Stockholmspolitikerna, eller Stockholmspolitikerna ska jag inte säga, utan politikerna som sitter i Stockholm som styr landet. Inte tusan sitter de och bryr sig så himla mycket om vad Hedemora säger.
Nej, men så är det. Men jag tänkte, när du sa det där så fick jag liksom andra tankar. Jag tänkte att vi tror mer om vår samtid än vad vi egentligen är.
Jo, men det har du också rätt i, för att för de som då inte gillar historia så skulle jag vilja upplysa er om att människans åsikter går i cykler, och det har den alltid gjort genom tiderna. Det kommer revolutioner vid olika tillfällen i ett samhälle som slåss för olika typer av frågor. Populism och sättet som man politiskt uttrycker sig, om man rör sig från realpolitik som vi hade liksom på 1870-talet, skrivet Bismarck, och fram till idag när vi har en väldigt amerikansk vriden liksom politisk kommunikation. Det här går i vågor hela tiden. Jag är ganska övertygad om, eftersom det har varit så tidigare, att bakslaget för det vi ser idag, den här amerikanska sättet att föra ut politik, den kommer få ett bakslag, och vi kommer säkert gå tillbaka till någon typ av grundrealpolitik. Så har det varit historiskt. Och det roliga är att det är både kriser och när det går som bäst som människor hoppar på tåget kring att nu måste det ske en förändring. Det är ganska roligt.
Nej, visst är det så. Det är ju så. Och det, men det är det som driver framåt. Men nu kanske vi inte ska orda mer om det, för vi Nej. Har ju lätt att nörda ner oss i vissa saker.
Fasken, vad bra underhållande den här podden är, måste jag säga. Här gör vi ett bra jobb idag. Bra jobbat, Daniel. Nu är det dags att släppa på våra första gäster. Vi ska släppa på huvudmannen bakom Fred Schill. Och så kommer ju då Christian som är med i alla inslag idag. Han är också med. Hur som helst, vi begav oss till Stalldalen tidigare i veckan. Och här kommer inslaget. Ja, idag befinner vi oss ute på lokal. Vi befinner oss faktiskt på Stalldalen. Vi har hamnat, Daniel, i någon typ av chambre de séparé.
Ja, faktiskt, det har vi gjort. Och vilket fint rum här, va?
Ja.
Och champagnen är på väggarna, men inte på bordet, skulle man kunna
jag
säga.
Det är konstigt, men jag väntar på att Christian med CH snart kommer att servera oss lunch.
Ja, absolut. Och en riktig champagnelunch blir det då, har jag förstått. Mm.
Det är väldigt vad du är på den där champagnen.
Ja, men jag har den helt i blickfången. Det är det
nej,
som
nej,
stör
jag vet
mig.
Precis hur det är. Du tänker på den för att den kan vara gratis. Jag vet
det ja, du känner dig själv.
Med oss i dagens fina avsnitt av podcasten så har vi just Christian Ekström från Stalldalen. Yes. Välkommen hit.
Tack.
Och sen så har vi Fredrik Hassel från Fred Schill.
Tackar, tackar.
Då ska vi se, mina herrar. Ska vi börja med att nu har vi börjat, Christian, direkt här och kommentera rummet. Nu kallar vi det som det separé. Champagnen flödar, men du kanske ska få presentera var vi är någonstans.
Nej, vi sitter faktiskt separén på Stalldalen på restaurangen vår. Som vi sakta men säkert börjar öppna upp efter hela den här coronapandemin och allt vad nu kommer. Och här är rum som tar 15 personer ungefär. Mm. Sen har vi en restaurang då för 130 personer, så det är lite större.
Och det här rummet brukar fyllas av företagsgrupper. Är det som Daniel spekulerar i, den här champagnen han ser på väggarna, brukar den flöda här inne också?
Alltid.
Alltid.
Det kommer med bokningen.
Ja, det ingår.
Och vi ska återkomma lite till hur ni samarbetar, men först så ska vi fokusera lite på hur svårt kan det egentligen vara? För den av taglinen som du använder av, Fredrik, i ditt, jag ska inte säga nya bolag, men ett bolag som har haft, ja, jag vet inte, är det någon media du har missat i Finland och Sverige, så får du nästan rätta mig. Det känns som vi är sist ut och tala om Fred Schill.
Nej, ni är faktiskt på slutklämmen. Jag måste säga att det är fantastiskt kul att få träffa er.
Tack, tillsammans.
Ni ska ha en ära att få träffa mig.
Oh, någon har lyssnat på podden och tagit
in det.
Hur började det? Jag har läst någonstans att du arbetade på Alko samtidigt som du lanserade Fred Schill.
Det stämmer. Mm. Det var där det började egentligen, i bakgrunden som en liten hobbyverksamhet hemma. Mm. Och nej, det här tog väl nog anade höjder. Jag tycker väl att man saknar hela tiden någonting av rena produkter. Jag har ju alltid varit i restaurangbranschen och köksbranschen och sakna rena smaker. När man kommer till Åland och så ser man även att det finns här tyvärr också att det är utblandade kryddblandningar. Vi saknar alltid rena smaker. Mm. Och då tog jag fram någonting som blev E-fritt och saltfritt. Vi ser ju alltid personer man hör i butiker när man jobbar där, och folk köper saltkar för flera hundra euro så. Och pepparkar.
Ja. Salt och peppar.
Varför ska jag tillföra det i min krydda då? Mm.
Men hur började fascinationen med just chili? Du hade kunnat valt något annat också. Men har du någon liksom djup bakgrund här med just att det var chili?
Jag är indie.
Mm. Jo, jo. Så enkelt har vi dragit alla indier över en kant.
En miljard tycker om chili. Ja.
Nej, men det är väl det här också att jag tycker om när det är hett. Mm. Men jag tycker inte om när det är explosivt hett. Jag vill inte ha de här Carolina Reaper, de här starkaste, så du inte kan äta någonting efteråt. Utan jag vill att man ska kunna njuta av hettan och träffa hela ditt spektrum i en matlagning. Mm. Och vill man ha det starkare med våran krydda, så absolut, kryddar hårdare bara.
Och hur funkar det nu? Du har kommit ut med produkten på Åland och också kommit ut med produkten i Sverige, eller hur?
Ja, mm. Och i fasta Finland.
Yes.
Det här var ju meningen att jag skulle lösa år två,
ja,
tänkte jag. Det gick fortare än vad jag trodde. Mm. Fantastiskt kul också. Mm. Så att utvecklingen i Sverige har gått enormt snabbt. Vi är redo för Coop, vi är redo för ICA. Vi utvecklas i fasta Finland med Karkinen. Vi utvecklas även på S-gruppen just nu, som vi är i förhandlingsläge i. Vi hoppas på att det bara blir ännu roligare och når. Vi har ju fantastiska möjligheter här på Åland. Det har hela Östersjön som marknadsläge. Du har ju väldigt mycket länder att vända dig till.
Mm.
Så att än är det inte slut.
Måste fråga just med varumärket, för det är nästan som man kan när man tänker man ser varumärket, att vad har det med själva produkten att göra? Man förstår ju det hänger ihop, Fred, chill och så vidare, men man har sett varumärket nästan nu överallt. Det känns som att det här med att bygga varumärket, det är någonting du har hårt fokus på.
Absolut, så är det ju. Och jag ser ju även en skalbarhet i det här.
Mm.
Jag tycker ju att man ska ta det lugnt, man ska andas försiktigt och njuta av varje tillfälle. Och det är det här det handlar om. Att kunna sätta sig ner. Använda framförallt chilin som vi har skapat i dagsläget. Vi har produkter på gång. Vi har lanserat en chilivinäger. Vi har gjort en olja. Och så vidare som har varit. Och nu har de gått in på dessertbiten. Med chili. Och ändå känner en njutbarhet. Och där kommer chilin. Fred, det är rätt självklart att det är jag som är Fred. Så att, sen har vi flamman som gör det egentligen att det är lite varmare. Hur är det? Det är ju egentligen kärleken. Mm. Och sen så kommer vi till slutklämmen. How hard can it be?
Mm. Härligt, genomtänkt.
Verkligen.
Hur svårt är det att få tag på liksom själva chilifrukten då, tänker jag? Är det någonting ni driver upp själva också, eller är det någonting ni...
Det börjar ju med att man odlar själv.
Mm.
Börjar mixa fram smakerna och hittar det man vill. Och sen så utvecklar det. Det är inte alls svårt. Det är att börja odla i tid.
Mm.
Och sen har vi gjort så att vi ska ju nu börja odla här ute också på Stalldalen.
Mm.
Och få det som en attraktion. Och kunna se från, som vi säger, från ax till limpa.
Mm.
Och verkligen få med det från... till färdig matprodukt.
Mm.
Från chili till pulver.
Från chili till pulver.
Exakt. Jo.
Och däremellan landar det på någon biff här i närheten när man är hos Christian. Och säger,
ja, framförallt.
Förhoppningsvis.
Ja.
Och frukostbrödet.
Ja.
Just.
Och Christian, hur ser din roll? Jag förstår ju att du naturligtvis är den som håller koll på Fredrik kanske till att börja med. Men annars, hur samarbetar ni?
Det är just när det är... Alltså ska man ju bygga ett varumärke så är den där helheten är viktig, och framförallt att vi hittar ett sammanhang där man använder det. Och där, jag menar, jag har min produkt med boende, med restaurang, så att där faller det ju ganska naturligt att kan vi odla. De får se produkterna, vi sätter ut det på bordet med dem, de får provsmaka det. Då hade vi fått ett sammanhang där du börjar prata om det.
Mm.
Det är inte bara ett varumärke i hyllan eller på Instagram eller... Utan det finns en hårdvara bakom det också.
Mm.
Jag vill ju även framsätta den här biten. Men vi har ju en hemsida som har utvecklats hela tiden. Och det som kommer härnäst nu, där vi utvecklas även en receptsida. Där jag har hjälp av en lokal matinfluencer som heter Michaela Brännström. Som är jättekul att jobba med och tycker det är intressant. Och där kommer vi även lägga upp ännu mer recept nu inför hela sommaren.
Mm.
Så att där ska man absolut gå in och kika. Där det finns möjlighet att välja antal personer. Hur mycket tid man har. Så räknar recepten ut det själva. Man behöver inte tänka så mycket, utan bara laga och njuta.
Åh, äntligen matlagning för dig, Daniel. Man behöver inte tänka.
Ja, du behöver göra det själv.
Jaha, jag trodde att laga sig själv. Jag trodde att ni gör allt.
Men jag tänkte att du skulle göra, men någonting ska man välja dig till då, va?
Nej, jag bara tänker, som jag har suttit och väntat på den här middagen du ska bjuda mig på länge. Så.
Här var ett rysligt grädland om den här middagen.
När ska du boka in tid?
Ja. Där, vi kan väl sätta han här i rummet, så att säga.
Som det separerar själv.
Jag blir väldigt separerad då.
Ja, men boendet och kampanjen finns ju.
Ja, men han är dyr i drift.
Mina herrar, nu hoppas jag att ni har förberett er för det här. Vad är de roligaste sakerna som har hänt sedan man startade Fredkyl?
Ja, det är väl egentligen väldigt svårt att säga, men rent sådär så är det väl drivet i Fredkyl.
Ja.
Och det är jag.
Mm.
Jag har ju inga gränser. Det är jättekul och jag har så många som är med och säger att hallå, stoppa lite, lugna dig. Men jag tycker det är så kul att gasa. Utmaningen, fantastisk. Och hur man ser hur det växer. Jag är inspirerad varje dag jag kliver upp fortfarande. Det är det som är jättekul. Och naturligtvis att det är galet hett kul. Så är det. Det roligaste som har hänt är ju att man ser samarbetena växer. Folk är intresserade.
Fantastiskt. Och när kan man komma hit då, Christian, och bara ta upp en chili rakt ur marken här?
Till juni.
Till juni?
Jaha, sådär.
Utrop till hela Åland här. Kommer det bli någon chili-tävling där vi får testa vem som kan äta flest och sådana?
Måste ta och testa det.
Ja. Vi kommer skicka Daniel som representant från vårt
lag. Ja, absolut. Det går bra det. Det går bra det.
Avslutningsvis då, hur ser framtidsplanerna ut med det här? Det naturligtvis ska ut här, men är det någonting annat ni kan berätta? Marknaden, någon ny produkt eller någonting sånt som kommer?
Det finns ju jättemycket. Det som ligger i fatet just nu eller i pipen, det är ju lakris och hallon.
Lakris och hallon chili.
Till våra härliga glassar i sommar och även chokladfondanter och
det börjar vattnas.
Vi börjar där. Vi har mer produkter på gång, men som sagt, en honung som vi har börjat provsmaka på som till en rub på grillen. Naturligtvis så har vi hela barbecue-sommaren som vi ska lotsa er igenom. Med hetta och glädje.
Med hetta och glädje. Och med det sagt, med hetta och glädje, så lämnar vi tillbaka till studion. Fredrik och Christian, jag vill tacka jättemycket för att ni var med i Ålandspodden.
Tackar, tackar.
Tack. Daniel, nu kommer champagnen.
Tack.
Ja, där hade vi Fred Chill. Alltså det går ju inte alltid genom en podcast här att liksom, exakt framhäva hur personer beter sig och ser ut, eftersom man inte har video. Men det är så mycket energi kopplat till det här projektet, Daniel.
Ja, men det är det. Det är det definitivt. Och det här är, ja, viljan är det inte något fel på. Det här brukar vara väldigt viktigt om man ska lyckas som företagare. Så vi ska väl hoppas att det går bra där, och det tror jag också. Det finns väldigt mycket där.
Hur som helst, vi ska idag, kära lyssnare, så kommer vi att ta hälsspaningen här nu emellan, för vi har långa intervjuer idag. Det beror ju som sagt på att idag är lite specialprogram med anledning av flyktingkrisen i Ukraina, så vi har valt att ha en längre intervju med gänget som har varit nere där på plats här lite senare. Så att nu ska vi hoppa till hälsspaning. Teater, det har vi talat om 1000 gånger. Det vet alla att det spelas. Det är bara att gå på. Så.
Gå på, bara.
Gå, betala, le, skratta. Så.
Ja.
Förutom på monologen, då ska man inte skratta. Då ska ni gråta och förstå djupet. Men vad annat händer i helgen?
Nej, men det stora för helgen är väl trots allt Vera Filmfestival som går av stapeln här och eller har gått av stapeln nu. Den börjar redan i den 16 mars och rullar på här nu. Och det finns ju en drös med filmer här och väldigt många filmer att se på om man är filmintresserad. Men också om man är historieintresserad, så finns det bland annat en film som jag har reagerat på som heter Vägen till bålet. Som handlar om, som Per-Ove Högnäs har gjort. Och den handlar om trolldomsprocesserna på Åland under åren 1666-71. Då 7 åländska kvinnor dömdes för trolldom och avrättades av Nils Silander och kyrkoherden Brynjel Källenius faktiskt.
Ja.
Så det kan man se på om man. Ja, om tid ges så ska jag nog gå sedan. Det brukar vara bra de där grejerna. Sen finns det en annan sak också. Sen är det en guidning, fast det är först 20 mars då. Och klockan 14 så är det temaguidning på kulturhistoriska, som verkar ha väldigt många temaguidningar. Men den här blir vikingatiden som de ska visa upp. Och man får veta mer om vikingatiden på Åland och i övriga Norden. Så det är lite sånt som händer.
Ja. Men du, alltså, den här Vera filmfesten, alltså, vem vänder den sig till egentligen? Alltså, för att du säger ju, de visar en fruktansvärt massa filmer, det håller jag med om. Ingen jag känner till dock.
Nej, men är inte det liksom själva grejen med filmfestivalen, att man inte riktigt känner till till filmerna. Sådär, i stort. Men det, va? Har du varit på många filmfestivaler?
Nej, alltså jag har varit på alltså, filmfestivaler som ger prisutdelningar. Där brukar det ju vara ganska, ganska kända filmer och mycket, mycket premiärer och sådär såklart. Jag ser framförallt emot den här 15:15 på lördag, 90 minuter diskussion om dokumentärfilmskapande.
Det kan du säkert lära dig en hel del kring.
Det är som alltså det tror du också?
Ja, det tror jag. Nej, inte unöjd, för du kan ju allt redan.
Färdiglärd.
Men det finns en hel del faktiskt åländska bidrag också som kan vara intressanta att se. Vi har en, bland annat Ålands poddbekantingen Johan Karrentå har en film som han gjorde producerad redan 2011 som heter Döda din chef, om man vill gå och titta på den. Ja. Så att det handlar om punkbandet Tinner. Mm.
Ja, okej. Okay. Ja, men det är bra. Du sa att det var ju stora inblandat. Den är från 2011.
Ja, det nu var ju just det. Jag gav ju ett annat exempel för det, men som sagt. Karl Merkord Lundahl.
Ja. Jag ska släppa det. Nej, men jag tycker att sånt här är jättekul. Tänker att det hade varit ännu bättre, tror jag, om man vill dra stor publik, så hade det varit trevligt att spetsa till det också med något annat, någon typ av tema. Nu kommer de ju hänga när man säger, för jag gillar ju dessutom komplexa filmer, men jag tror att vill man dra den breda publiken så borde ni ju också ha ett Star Wars-maraton på lördagen. Jag förstår att nu sitter de och tänker, vad tusan säger han nu? Jag försöker bara ge en kommersiell idé. Det är allt jag försöker göra. Titta låt på Bagelby, nu är de öppna en halvtimme extra per dag. De är inte så glada, men...
Så kan det faktiskt vara. Så kan det vara. Så, men ja, jag förstår. Jag förstår hur du tänker. Jag förstår hur du tänker. Ja.
Okay,
vill man däremot, jag kan säga, det finns en grej till. Om man med tanke lite på Ukraina, så finns det faktiskt ett spelstund på ukrainska i Övernäs skola lördagen den 19 klockan 10:30. För då är det, om man spelar fiol och vill lära sig, så är man välkommen dit då. Och sen ska man få också en spelstund med Irina. Och Irina både pratar ukrainska och svenska. Så där, om man vill ha lite mer kultur, så går det. Eller vill lära sig spela fiol, så finns det också.
Det låter ju toppen det. Ja, är det that's it för hälsspaningen? Är det de sakerna man ska göra?
Ja, jag tror vi stannar där.
Jag tror vi stannar där. Mm. Undrar om jag är portad från filmfestival nu också när jag tänkte gå.
Du kommer, alltså ditt spelutrymme på Åland, det bara minskar och minskar, och det värsta är att du drar med mig också i den här hela sörjan, så vi får se.
Alltså, du lider av det, ja, för du var ju inte personen någon grata innan det här. Och ta inte i honom med tång, jag sa, men lika barn leka bäst. Nu sitter han och funderar på, sa han det?
Vem har sagt så, börjar man undra.
Bra, Daniel, vi har inte tid med det nu. Podden blir för lång.
Nej,
tack.
Nej, ja.
Replik, nu går vi till ridå, skulle jag säga för övrigt.
Ridå,
jag som har problem med orden.
Ridå!
Ja. Nu går vi till inslag nummer två. Det är det fantastiska arbetet som har skett nere i Polen naturligtvis. Här när vi har tagit hem ukrainska flyktingar till Åland. Så här kommer det. Ja, man tycker att det är trevligt så här att idag så skulle jag överraska Daniel. Så jag hörde av mig redan på förmiddagen så här att ja, men det, Daniel, jag tror att jag kommer förbi studion. Vi har inte spelat in på Ålandstidningen på flera månader. Jag tänkte så här, gud vad trevligt det ska bli. Och så kom jag upp här, Daniel, och så kom jag in i ditt rum och så sa du, ja, det här kommer ju inte funka. Du får sätta ett separat rum. Och så skickade du in med ett litet rum med 5 stycken stora fokusböcker. Jag fick sätta mig liksom i hörnet längst in. Så här, skäms du för mig, undrar man då?
Svar ja, men jag gav ju dig lite mineralvatten i alla fall. Lite vichy där så du kan dricka.
Nej, men det var ju, ja. det var ju jättegeneröst, känner jag här. Det är kul att sitta på hörnan här och få sitta ut och titta ut på en innergård.
Du gnäller igen.
Jag tycker inte han låter så road faktiskt.
Nej,
jag tycker,
faktiskt
han klaga på det här också? Det visste han ju redan när man satt med där. Du vet ju också att jag har suttit i källaren på Ålandstidningen i flera veckor. Ah, ja,
vi återkommer till det.
Ja. Ja, vi återkommer till det. Nu, Daniel, nu har det blivit dags för dagens sista gäster. Det är faktiskt så att idag har vi en person som gör comeback, och det är ju Christian Ekström. Men med oss har vi också Monica von Fränkel, så vi hälsar er så varmt välkomna till Ålandspodden, bägge två.
Tack så mycket.
Christian, vad är nästa steg här? Har du tänkt att bli programledare för podden?
Nej. Nu ska jag börja laga mat. Jag ska börja med en matpodd, tror jag.
en matpodd, det låter trevligt. Det är jag, har du hört om Daniels recept som han har när han gör svartbröd i panna?
Jag ska ha Daniel som första gäst.
Just det. Ja, då får du den trevliga här med i alla fall. Den andra vill ju bara ha mat.
Just det, nu tyckte jag att det där var årskyst. Jag tycker att du ska ha mig med som första matgästen.
Jag förstår inte varför inte alla kan vara med. Jag trodde att initiativet vi ska tala om nu, Christian, handlar lite om öppna era hjärtan. Men nu börjar jag känna här att jaha, nu är det skillnad på oss. Alltså. Jag förstår.
Nej, men
nu är det ju inte det vi ska tala om. Vi ska tala om ett fantastiskt initiativ som ni har gjort precis tillsammans. För ni har varit nere vid den polska gränsen, eller hur, Monica, under senaste veckan med en buss. Och vad är det ni har gjort där?
Vi var nära polsk-ukrainska gränsen, ja. Vi förde ner förnödenheter som ljuvliga, snälla, hjälpsamma ålänningar hade samlat in. Körde vi ner till Lublin, Emmaus läger och ett läger i söder om Warszawa. Och tillbaka till Åland så hade vi 50 personer, ukrainska mammor och barn och en pappa.
Fantastiskt. Jag måste undra, hur startade det här initiativet? Alltså, hur kom ni att tänka på det från första början, att det är det här vi ska göra?
Jag låg hemma med corona i soffan och hade absolut ingenting att göra. Jag kunde bara sitta och ligga ungefär. Och det var några dagar efter att kriget hade brutit ut i Ukraina. Och den som jag brukar titta på tv-nyheter och det var ju inte så trevliga bilder, så började jag fundera att någonting måste jag göra. Och visst kan man betala in en summa pengar som är alltid superbra. Men jag ville göra lite mera, så började jag göra en lista på vad som behöver göras. Kom ganska snabbt i kontakt med Christian och kände att jaha, det här funkar bra. Och på den vägen blev det.
Hur går man tillväga, Christian, när man ska arrangera? För här krävs ju buss och allting. Man måste tala med myndigheter och så vidare. Hur gjorde ni där?
Man måste bygga upp en organisation runt alltihopa. Att det är jättesvårt att i stunden sätta bara stick iväg och liksom ska hjälpa till. Det kan ju oftast bli ganska mycket problem med det. Utan här måste vi få en grupp som kan organisera ihop sig och säga att nu det är det här vi ska göra. Och grunden så kom egentligen från min sida var att 2015 så körde vi ner förnödenheter. Alltså då var det pratat om kläder och mat och sådär till vi var ner till Zagreb då när den här syrianska vågen kom. Och då var det ju det som var liksom bekymrat, då fanns det inga kläder åt de här. Men kläder var ju det minsta bekymmer här, utan det kom samma organisation som vi körde då, så fick jag ett mejl av att det som det är prio på, så det är kevlar, hjälmar och skottsäkra västar. Och det kändes som att det har inte Åland att erbjuda.
Nej.
Vi har inga sådana lager. Så det enda vi kunde liksom göra, det var att bidra med pengar om någon skulle måste köpa krigsmateriell, eller så var det att köra bort folk därifrån, och det kunde vi erbjuda. Jag har ju kört buss i snart 20 år så till och från, och kände att det där kan vi göra helt enkelt.
Jag berättade för några runt omkring att ni skulle komma på besök idag. Det var en fråga som uppstod så här: hur väljs det ut vilka som ska få åka till Åland? För det måste ju vara rörigt på platsen, tänker man.
Det var liksom vad jag kallar det här projektet i fas 1. Så hade vi så att säga agenter som kollar läge om det finns människor som överhuvudtaget vill komma till Åland. För den informationen vi först fick när vi började kolla med organisationen på plats, för det är att dessa kvinnor och barn vill inte röra sig så långt från den ukrainska gränsen, de vill snabbt hem tillbaks. För det första när du sa ordet Finland så blev de ju lite till sig, för att vi har en rätt så lång gräns mot Ryssland, och Åland så visste de inte ens var fanns. Så jag skickade en karta på liksom var Åland ligger och lite bilder på Åland och förklara om Åland. Så Så då var de här agenterna som vi hade då, då var det ukrainska medborgare som bor på Åland som var några agenter, och sen hade vi en ukrainsk läkare som är i Ukraina som har en åländsk bördig fru som har hjälpt oss då att lokalisera, och på den vägen blev det sen när vi konstaterade att det fanns ett underlag för människor som ville komma hit, och alla som vi hade med i bussen, inte direkt alla men de flesta, så visste vi om innan att skulle komma med. Vi hade 32 anmälde jag till Migrationsverket och gränsbevakningen av polisen innan vi åkte på lördagen. Det var 32 personer. Och det sista så fick jag dagen efter från en organisation som jobbar med att hitta eller koordinera skjutsar till människor som vill bort från Polen. Mm. Och desto längre det här kriget drar ut på tiden, så desto mer vill de flytta och röra på sig. De vill inte bli där och sitta.
Hur skulle ni beskriva känslan hos de personerna som ni tog med tillbaka? Både naturligtvis på den glädjande sidan, men också på den andra sidan. Hur mådde de?
Det är väldigt, de var ju chockade. Samtidigt var de otroligt tacksamma över att de liksom skrev någon som hjälpte dem. Där är språket ganska svårt. Det var på en handfull av 50 som kunde engelska, resten så var bara ukrainska som man kunde prata om. Så att tolkarna gjorde ett enormt arbete där. Liksom på. Men man kan ju prata utan språk också, jag konstaterar. Att man visar om man visar att man vill hjälpa. Så till sist så funkar det.
Ja.
Hur har ni... Ja, ursäkta.
Nej, så just det här när vi serverar mat där nere i Lublin då, så de hade ju, flera av de här så har ju varit utan mat i flera dagar, så att de var ju oerhört tacksamma över att få liksom en varm skål mat. Det var liksom väldigt, väldigt mycket för dem, och de insåg att det här är faktiskt folk som vill hjälpa oss.
Den första som vi träffade var en liten tjej på Lina på kanske 28 år. Ja, de kom med taxi till vårt hotell och ingen fick kontakt med henne. Hon ville inte titta på någon, hon ville inte prata, hon ville inte prata med våra tolkar. Hon ville inte pyssla i en pysselbok, hon ville inte ha en klubba. Hon bara tittade ner och mådde nog rätt så dåligt. Men sen när jag började prata med dem lite via en tolk med mamman då, så konstaterade vi att de inte hade fått frukost. Och jag förstod inte riktigt heller hur länge sedan vi hade ätit senast. Så, men då fick vi hotellet att trolla fram lite mat. Och efter det så blev hon ju tryggare och varmare så att säga. Och sen öppnade hon upp nog, och sen började hon, när vi kom så långt att vi var i bussen, så lekte hon nog och pratade och skrattade. Men det är ju det där att när de här grundtrygghetsgrejerna försvinner när de är på flykt, som mat, värme och sömn, så blir man ju otrygg så att säga. Mm. Så det var dämpat, men det, efterhand som Christian sa, när de fick en skål med varm soppa, det så att de fick regelbundet mat under resans gång, och det här, så blev det bättre. Det blev en bättre stämning. Stämningen i början var ganska tyst, om jag säger. Det var inte mycket ljud i en buss på över nästan 60 personer, 50-20 personer, så var det då otroligt tyst i bussen. Till och med hunden trodde jag att hade något fel, som inte sa ett pip. Men vi hade två hundar i bussen också. Men efterhand så blev det var ju inte bara det att de inte kände varandra, utan de var tysta. Det var låg stämning.
Resa mot det okända på många sätt, säger krigen.
Ja, också det. Yes. Mm. Och lämna hemmets gränser liksom bakom sig. Det var nog mycket, tror jag. Det är mycket som snurrar i huvudet på dem just nu, tror jag.
Det är helt fantastiskt. När vi körde upp, när vi kom från passera Riga på vägen upp, så det var ju tidig morgon. Och det var en kvinna där, så hon hade aldrig sett vatten överhuvudtaget. Och tårarna rann om henne när soluppgång och haven hon fick se i liksom Östersjön. Så det var, hon satt bara och stirrade ut hela, hela båtresan satt hon i fönstret och tittade ut över havet när vi åkte över från Tallinn till Helsingfors.
Hur är det själva då? Hur känner ni er? Det måste vara många delade känslor, kan jag tänka mig, men samtidigt är det ju någonting som man har svårt att bearbeta och vara med om när vi nu kommer från den trygga del av världen vi gör och blir inkastade i deras vardag på ett sätt, även om det är långt ifrån vad de har varit ut för, så blir man ju en del av det. Hur har ni resonerat kring det och funderat kring de bitarna sen ni kom hem?
Ja, precis som när jag var till Monica i morse här, så alltså det här vakuumet som nästan blir den här tystnaden. Jag brukar nämna det vid PPS-syndrom, post-production syndrom. Det blir lite, man, det tar ett par dagar innan man kommer tillbaka, så man får det liksom. Det är mycket tankar som snurrar och ska bearbetas. Så där är det också viktigt för oss alla som var med runt där och kunna prata. För det är ju ett sätt att krishantera det också. För det är, även om det inte var någon större kris för oss, men man måste kunna bearbeta de här intryckerna.
Och det var inte bara resan, utan det var för mig åtminstone liksom veckan innan, så hela mitt liv kretsade till det att planera, strukturera upp det här och sen resa ner. Men det har varit mycket tårar, men vi har också skrattat jättemycket, vi kramas. Idag var det helt underbart, jag var nere på stan med både mammorna och barnen i min familj till torget, till lekparken. Mitt i alltså det den här hans pappa, och då hade familjen varit ner på stan och så kom han och säga hej, och när vi stod och pratade med honom så dyker två andra familjer upp, två mammor och två barn som var ute och gå i det vackra vädret, och så stod vi liksom där och så gick vi alla till Sitkovs på fika, och de satt och pratade och då stod alla liksom kramades. Så att det har varit allt från som sagt tårar till tungt, men nu så här när man ser dem så det var nog bara lättnad, om man tänker att det är första dagen hemma då, så att säga. Så men det är ju att vi måste nog prata om det också i gruppen.
Hur ser vardagen ut nu för de som kom hit då?
Nu är de första stegen är nu det som jag upplevde var det viktigaste för många av dem var att få ett simkort. Ett åländskt simkort. Och där var Ålkom helt fantastiska. De gjorde simkort åt alla över 18 år igår. Och det var bara att hämta dem, och de bjöd på en månads abonnemang för de här till 15 april. Och det är ju för dem viktigt att ha en möjlighet att ha kontakt till sina släktingar, anhöriga, män, bröder som är kvar i Ukraina. Så därför var det ju, de tänker ju på dem och inte på sig själv, så att säga, när de är här, utan det var viktigt. Och sen är det nog då ju att få dem registrerade. Skolor, passfoton, dagisar och sånt där, att de kan integrera sig i vårt åländska samhälle så fort som möjligt. Och någonting som alla säger är att de vill jobba. Jobba. Det kan de ju inte göra ännu, så vad vi försöker nu då är ju att hitta någon sorts meningsfyllda dagsaktiviteter, så att säga, att de känner att de inte bara är inför våg. Men just att de ska kunna gå till exempel och simma eller spela bowling eller något så här, men att de har någonting de kan planera in. Så är det med jobba vill det.
Ja, det är verkligen ett fantastiskt arbete som ni har gjort, och en avslutande fråga som jag vet att många har frågat oss nu när vi ska träffa er, det är ju hur kan man engagera sig mer framöver?
Ja, det var idag vi skulle få på följande resa, Christian, var det så du sa?
Ja, vi ska se att det här funkar först.
ja, vi har ju, det som är ju nu är att, som Christian sa här när jag kom in i det här, var att ta hand om dem som har kommit hit och att de liksom kommer in i vårt samhälle. För det är ju ofta så här att det är jättelätt att hjälpa när det just nu händer någonting. Men sen det ska finnas en kontinuitet också och en fortsättning på det. Där till exempel idag fick jag reda på att vi får sådana här band likadana som till exempel som man har för rosa band eller så här. Så då får vi liksom blågula band. Och det som jag nu då ska be att alla gör sina egna band, de måste göras med en liten nål och så här. Och sen får de sälja dem och så får de pengar för det. Eller det går liksom in så att vi sen då kan dela ut vid behov. Till exempel om vi ska medis ordna en extra svenska kurs, så kommer det att kosta. Så då kanske vi måste tala för det. För allt är inte gratis. Men det är någon sån sysselsättning vi försöker få. Och det som vi vill att människorna då ska engagera sig i är att hjälpa nu de som är här så att säga. På plats är ju också viktigt att vi inte glömmer dem, att vi bara tänker att vi skickar lite ner. Och nästa steg är ju sommar- och vårkläder. För de flesta har en liten kast med sig och vinterkängor på och tjocka jackor. Och nu måste vi ju på något vis försöka få till dem vår- och sommarkläder och skor som är acceptabla, inte slitna, smutsiga, som tyvärr ibland vill komma in vid insamlingar.
Mm. Som sagt, det är ett enormt arbete som ni har gjort. Man märker ju av också att ni är tagna. Det har också märkt i de Facebook-dialogerna som vi har haft, och det förstår man verkligen. Men jag vill skicka med både från mig och Daniel här att det är jätteimponerande arbete vi har gjort. Otroligt fint den tiden allt som ni har lagt ner, och jättespännande att höra om den här resan. Monica, Christian, vill tacka er jättemycket för att ni var med i Ålandspodden.
Tusen tack själv. Tack.
Ja, där hade vi det fantastiska engagerade gänget som har hjälpt flyktingar att komma hit till Åland. Alltså Daniel, är ju inte mer än att man blir rörd. Nu kunde inte ni se dem när de var med här, men de var ju uppskakade naturligtvis, bägge två, utav den här, utav det som de har varit med om. Men gud vad duktiga de är, Daniel.
Ja, det är imponerande att människor tar till sig och har sån handlingskraft att se till att saker händer, och faktiskt på ett strukturerat och väl genomtänkt sätt också, vilket är väldigt viktigt förstås i de här sammanhangen, eftersom det är, som du sa, både covid-test och hundar som ska chippas och föranmälas, ska personer göra, så det är inte bara hur som helst alla gånger, för det handlar inte om att bara få bort folk från de här krigszonerna heller, utan det måste också finnas ett liv efter att man har fått färden hit. Och där har vi väl alla mycket att göra och kan hjälpa till även i fortsättningen.
Mm. Håller helt med. Ja, Daniel, jag tror att vi sätter punkt där för idag faktiskt.
Det tror jag.
Mm. Och så hoppas jag att alla förstod att jag skämtade friskt tidigare. Nej, det är ingen som förstår. Mm. Det är därför podden går
ja, det är bra.
För de tror att han är helt allvarlig. Helt allvarlig.
Ja. Nej, vi skämtar en hel del, Carl.
Mm. Om man vill se oss live så har man möjlighet att göra det i morgon faktiskt på Paddle Center, eller hur?
Ja, du tänker så, ja. Ja, just det. Ja, då ska vi spela paddel. Ja.
Mm. Varmt välkomna
dit. Och titta oss på oss. Ja.
Bettingrundan är såklart redan öppen. Jag tar emot alla belopp som kommer in faktiskt.
Mm, och delar inte med dig till någonting tillbaka där.
Nej, det ska jag inte säga, men det blir lite som enpoolerna och enpoolerna jag har kört. Jag lånar också ut pengar från den här verksamheten. Vi får se hur mycket, mycket som
bara finns. Bara det blir en slant över.
Ja, bara det blir en slant över, ja, exakt, som vi delar ut på alla. Det här är Ålandspodden med Carl Öndahl och
Daniel Dahlén.
På återseende nästa fredag.